Välkomna till Älsklingsboken, podden för de möbelånga. Och det är idag ska vi prata om två böcker som vanligt. Dels en fransk bok och dels en bok som jag från Albanien. Och det är jag, Sigrid, som ska prata och har läst böckerna. Och sen sitter bredvid mig som vanligt
Margareta.
Ja. Ska du tala om vad böckerna heter? Jag vågar inte ens säga det, för det är en så krångligt författarnamn på den ena.
Ja, alltså det ena är den franska författaren Michel Houellebecq.
Just det.
Och han har skrivit flera böcker, men vi har valt att läsa boken som kom 2019 som heter Serotonin. Och den andra boken heter Fri. Och är skriven utav Lea Ypi, och det är en albansk författare. Fri har undertiteln Uppväxt vid historiens slut, och den kom 2022. Och det är hennes första roman, och det är en självbiografisk historia som hon har skrivit om sitt liv i Albanien.
Mm. Och då kan man ju, alltså jag tycker det här är jätteroligt, för det här är ju verkligen två... Alltså man kan ju börja omdefiniera det här med älsklingsboken. Det är ju inga gamla älsklingsböcker, utan det här är nya böcker. Fri hittade jag på biblioteket. Jag vet inte, nej, jag läste om den och tänkte detta är en bok jag måste läsa, för den verkar intressant, eftersom jag har varit i öststaterna medan det fortfarande var öststater, så att säga, innan muren föll. Och Houellebecq är ju en författare som det hela tiden refereras till. Och om man läser såna här kulturartiklar eller recensioner, då är det alltid så här att de här kulturfolket, de jämför med... Till och med hade de i Lund, såg jag nu, någon stort seminarium där man skulle diskutera Houellebecqs tankevärld. Jag tänkte, och jag vet, jag har inte ens läst någon roman av honom. Han har ju gett ut 8 romaner. Visst är det så?
Ja, 8 romaner.
Och det här är nummer 7. Och då är det ju så här att när han ger ut en roman, då är det liksom i Frankrike, då är det ju köer flera hundra meter från bokhandeln tydligen. Och sen så är det som att han är så, har sån här rockstjärnestatus. Alltså det, han, och det är varenda tv-kanal så sänder de om honom. Och jag har aldrig läst honom, jag som anser att jag är så beläst. Men nu har jag fyllt i en bildningslucka. Jag har läst en hel roman av honom.
Ja.
Yes.
Och det är samma här, jag har precis samma bild som du. Det här är en författare man har hört talas om jättemycket. Han är ju Frankrikes enfant terrible, som det heter. Alltså ja, lite bad boy. Man förstår att han har skrivit väldigt provocerande böcker, och den här Serotonin är också väldigt provocerande. Men alltså, han har en bok som heter Elementarpartiklarna. Alltså,
det var det debutboken, tror jag.
Ja, det var debutboken 88. Och han... alltså det är ju ingen titel som direkt lockar mig.
Jag har alltid trott att han var väldigt svårläst. Alltså väldigt svårläst trodde jag att han var. Så att jag började på den här boken då lite granna. För jag, och så tänkte jag, nej, vad är detta? Vad är det här för någonting? Vad är detta? Och det var liksom inte som jag hade tänkt mig. Och det var någon ganska idyllisk beskrivning av liksom semestern. Det var lite, tyckte jag, ja, jag vet inte, semester på Rivieran. Bonjour tristesse över det hela. Och lite nudister, och sen var det lite porrigt. Och jag tänkte, men sen plötsligt så fastnade jag och läste hela boken rakt igenom. Och fick en bild av Frankrike idag, inbillar jag mig. Jag vet inte.
Jo, men visst är det det, för att det är ju, han skriver ju om... alltså han kom ju in i slutet på boken om jordbruksutvecklingen i Frankrike och är väldigt kritisk mot den. Eller han skriver om det här.
Han är ju agronom, huvudpersonen.
Huvudpersonen är ju det.
Och det lär även, ursäkta att jag avbryter, men nu blir jag så ivrig här. Mm. Nej, men han lär ju vara utbildad agronom själv, författaren Houellebecq.
Ja.
Och Så han är ju väldigt initierad. Sen är han väl påläst och så också. Alltså han pratar ju om det här med GMO och grödorna och allt det här som... Och där märks att boken är några år gammal. För att det var ju väldigt... Det här Monsanto, det var ju väldigt aktuellt för några år sedan. Det är det väl fortfarande i och för sig, men det är inga rubriker idag.
Men jag blev också så överraskad som du att... Den var inte svårläst, utan det är ingen svår bok att läsa.
Nej, nej, nej.
Och jag kan ju bara säga några ord om vad den handlar om. Och det handlar ju om Florent Claude Labrust, 46 år, agronom. Han har lång inledning att han är väldigt missnöjd med sitt namn. Ja, bara det. Och han är väldigt deprimerad, den här mannen. Han äter antidepressiva medel, och det är därför boken heter serotonin då, som ju är det här signalsubstans, heter det så, som man ger till antidepressiva personer. Han röker jättemycket, han har ett bekymmer när han ska bo på hotell, att han måste hitta hotell där man kan få röka. Och han skriver mycket om det, han är väldigt missnöjd med utvecklingen.
Han är rätt rolig, tycker jag.
Han har skrivit humoristiskt.
Ja, ja, ja. Ja. Man skrattar faktiskt.
Ja.
Ja.
Och han är nu så deprimerad, den här killen, att han lämnar allt. Han har en flickvän som han lämnar. Han lämnar lägenheten. Han säger upp den utan att säga till henne. Det är lite schysst. Kille. Jobb och flickvän lämnar han. Och han åker runt, det är nästan lite, han åker runt på lite olika ställen och bor och söker upp lite gamla kärlekar och gamla bekanta. Det är lite road movie, ska vi inte ta i här, men han gör på något sätt, som någon skrev, ett socialt bokslut, för han är ju väldigt trött på livet, han ger ju upp på något sätt, han är ju, inser att han inte har något, eller menar att han inte har något behov av socialt liv.
Nej, precis. Han åker runt. Jag kan ju känna igen mig själv och i folk i vår generation. Man vill ju se tillbaka. Vad var det som hände i livet egentligen? Ja. Alltså, det är ju jätteroligt, tycker jag, att åka tillbaka till en plats där man har levt tidigare eller haft sommarställe tidigare eller gjort några träffa gamla bekanta och student såna här, vad heter det, reunions och jubileer. Och det är ju det han gör lite grann i boken. Och jag måste säga att det är lätt att läsa boken som en, och tro att det är hans självbiografi, vilket det ju givetvis inte är. Men det är lätt att tro att det på något sätt väldigt mycket handlar om honom själv.
Ja.
Men det är, och sen är han ju, han beskriver ju då alla sina flickvänner och allting. Och det blir väldigt träffande. Och det är lite sorgligt. Han är lite sentimental. Han söker lyckan. Han har aldrig hittat lyckan.
Nej.
Och det är inte allra slutet, tycker jag, är hemskt tragiskt. Men ja.
Men det han gör är ju att han söker upp gammalt, och som du säger. Men han inser ju då att han har väl sumpat sina chanser till kärlek och närhet. Han har ju haft flera kvinnor, de beskriver han ju väldigt ingående. Och han blir ju ändå lite sentimental då när det är en kvinna som heter Camille som han söker upp och nästan förföljer på slutet. Ja, han kan inte släppa henne. Så att...
Och där blir det ju helt absurt. Men ja. Det blir det ju. Där går det ju överstyr. Men det är ju bra, tycker jag. För det är ju ingen självbiografi. Men han skriver ju om henne. Och får jag läsa lite kort bara? Han skriver om henne på ett ställe, så står det så här: hittills hade jag levt där som på ett hotell, ett bra hotell, ett charmigt hotell. Men det var först efter det att Camille kom dit som jag fick känslan av att det verkligen var mitt hem. Och att enbart för att det var hennes, alltså, för hon gjorde då i ordning hemmet, den här kvinnan, som, och så skriver han om det, att jag kunde ju ha bett henne bli min hustru, men det gjorde jag aldrig. Nej.
Nej, just det. Nej. Men han söker frihet på något sätt. Har väl gjort hela livet. Och så upptäcker han väl på slutet att han... Ja,
det var inte så kul.
Nej, det kanske inte...
Sitta där ensam och deprimera.
Nej, och hur fri är man egentligen? Och han uppsöker ju också en gammal skolkamrat eller studerandekamrat, vad heter det, studentkamrat som man pluggade tillsammans med, som då är från fransk adel, har en gård, stort ställe, och som ju då lever i misär, så han visar ju, eller misär gör han ju inte, men han har svårt att få livet att gå ihop och få den här gården att gå ihop, och han visar ju på vad svårt det är för fransk adel och deras jordbruk numera.
Ja, och, sen, och den historien slutar ju helt absurt också med gula västar och han vill inte, man ska inte få importera utländsk mjölk och så vidare. Och då kommer vi ju osökt in på en annan bok, nämligen Fri av Lea Ypé. För den är, jag menar, finns ju en anledning att man börjar tänka på den ena boken när man läser den andra. Mm. För när vi äntligen proppade igen den här luckan med Olbäck, då hade jag precis läst den här Lea Ypi. Och jag tycker den passar, för hon växer ju upp precis tvärtom. Hon växer ju upp i Albanien när det bara är ja, kommunistiskt, och familjen håller ju henne utanför allt det som sker. Och sen så vänder ju utvecklingen helt och det blir frihet, och det var inte så lätt.
Nej, men alltså familjen håller henne ju inte utanför det som sker. Alltså, för hon lever, ja, jag vet inte vad du menar riktigt med det, men för att det familjen gör är att de har ju en bakgrund som visar sig att de har är överklass, ja. Och det ligger de ju i fatet då i det här nya systemet, att de har det, så att de får ju inte föräldrar, hennes föräldrar får ju inte läsa vad de vill, får inte studera vad de vill, de får inte bo vad de vill, de får inte liksom jobba med vad de vill, utan de måste ju, för att anpassa sig i systemet och överleva, så får ju de göra det de blir tillsagda
att göra. Jo, men det är det de inte, hon har ju inte det riktigt klart för sig, hur reglerna är. Det är det, nej, jag menar att de, ja, håller henne. Och likadant har de ju koder, för jag kommer ihåg, jag blev väldigt tagen då en gång när de sa så här: Ahmed har tagit examen. Mm. Och då var det kod för att han hade kommit ut ur fängelset.
Mm.
Men då var de också samtidigt så rädda. Det var någon avlägsen släkting, men de tyckte mycket om det. Men de ville inte umgås med honom, för att då kunde de själva bli anklagade. Så deras liv styrs ju mycket av rädslor, samtidigt som de är stentuffa, skulle jag vilja påstå. Det finns en fullständigt underbar farmor, ja, som hon har,
mm,
Lea Ypi. Alltså, det är ju mera liv i den romanen än i Olbäcks roman. Alltså, den är ju, det är en härlig barndomsskildring är det.
Ja, och den visar ju på den här flickan då, hur hon sugs upp i systemet, och hon tror ju på farbror Enver Hoxha då, den här statschefen, ja, och hyllar ju honom, ja, och hon förstår inte varför det inte finns ett porträtt på honom i hemmet.
Nej.
Alla andra hem har ju det, ja, ett porträtt på honom, men nej, hon får lite undanglidande svar så där.
Mm.
Och de undrar, hon får höra talas om sin farfar, han fick ju studera på universitetet i 15 år innan han kunde ta sin examen.
Mm.
Och då förstår hon då sen efteråt, när hon berättar, när det faller 1990, så faller ju det systemet, och då hon 11, då får hon ju veta vad det är som egentligen familjen har för bakgrund, vad den här bakgrunden, ja, är för något. Och då får hon ju veta att hennes farfar har suttit i fängelse då i 15 år men blir frigiven, och det, ja. Men när hon skriver om sen då, för att då,
men jag menar, hela den här barndomsskildringen, den är ju jättehärlig. Alltså, den, ja, är ju rolig, underhållande. Hon har det bra, och farmor envetna som att prata franska, för hon ska lära sig franska, och det kan, ja, hon inte förstå, men för farmor är det viktigt.
Ja.
Och nu har jag har hört att Lea Ypi är på gång med en bok om farmor, ja, och den kommer jag stå först i kö på, det kan jag säga. För den där farmorden, hon är jätteintressant och spännande. Och de är ju så här. Och sen när de väl får sin frihet och hon blir så förvirrad, och vad ska hon göra, och hon sitter på något, hon får jobba som volontär någonstans, hon tycker inte det är roligt, och så sitter hon på sitt rum och gråter, och då kommer hennes pappa in och säger: gråt inte, tårar har aldrig hjälpt någon. Just, och då tänker jag, det är också så starkt liksom, va?
Mm.
Och hon är stark, hon går vidare.
Mm.
Men jag var ju, antar du också, jag var ju i, jag menar, jag varit i Östberlin när det var innan muren föll, och jag var, åkte igenom Östtyskland, och jag kommer ju ihåg det där liksom, där det inte, affärer som var helt tomma och det människor finns, som stirrade på oss och alla våra prylar, överdåd och prylar som vi hade. Och så läser man i hennes bok då, där skriver hon lite spetsigt om de här turisterna som kom, och då kände jag igen mig, jag skäms lite. Alltså, vi som kom, en del var, jag tror hon skriver så här, att en del var romantiker, de tyckte liksom att det här med, det här, så här skulle livet levas, det här var idealiskt. Mm. Och en del var ju bara sådana som var helt enkelt trötta på att resa över jorden och ville se någonting nytt. Mm. Det var två sorter.
Och hon skriver ju också så roligt om att de fick ju inte träffa turisterna, men de stötte ju på varandra, bland annat när de i badet, alltså ute i vattnet, så fanns det inga gränser. Och då kunde de också känna den här, luktade så konstigt. Och då är det sololja som de, ja, solkräm som de förtjänar för någon som berättar att jo, men det är solkrämen som doftar.
Ja.
Och det där är ju lite kul. Och sen finns det en sån rörande scen med den här Coca-Cola-burken. Ja. De vet ju att det finns Coca-Cola, de vet inte riktigt vad det är och hur det smakar, men det var, hittade en tom Coca-Cola-burk som hon tar hem och sätter på ett bord med en duk och med en blomma i, och det är på första sidan på boken så är det avbildat det där, och det där var tydligen lite hög status, det var lite
det var lite fint. Jo, men det, och man kan säkert hitta paralleller till hur vi gör idag, men det som är viktigt också med den boken tycker jag, som jag är dålig på utrikespolitik, det är jag, men man får en jättefin barndomsskildring, men sen får man ju också en väldigt fin skildring av hur samhället utvecklas och vad som händer, och blir påmind om skeenden alltså väldigt nära oss. Som inte, jag kommer inte ihåg att det gick flyktingbåtar från Albanien till Italien. Och, alltså, man får ju läsa, 1990 var det, va?
Mm.
Alltså, ja. Jag läste det flera gånger och tänkte, nej men de måste ha skrivit fel. Men så var det ju. Och historien är ju nära oss. Och där blir ju, när man läser den här boken, blir man verkligen påmind om hur ett samhälle kan förändras. Och så blir det ju helt fantastiskt i den där serotoninboken, där han driver på att man ska protestera mot att man ska få importera mjölk som är billigare. Nej, här ska man satsa på de franska korna då, va? Medan i Albanien var det ju, ja, det blir ju tvärtom. Jag kan bli lite snurrig i huvudet. Alltså, hur går utvecklingen på olika håll liksom?
Och vad är frihet? Jag menar, Houellebecq, han tycker ju att han är mot globaliseringen.
Ja.
I alla fall i boken där.
Ja, undantaget att han tycker att den där...
Ja, moldaviska kvinnor ska det finnas gott om. Och precis, även de asiatiska kvinnor kan ju få komma. De är ju villiga och bra. Men det som du säger, så föll systemet och då blev det ju kaos i Albanien. Alltså, jag har aldrig tänkt på Albanien förut. Nu vidare, jag menar, Albanien har ju för mig varit ett väldigt stängt land längst ner på Balkan, och så har man inte vetat någonting om det.
Fast inte rätt ointressant.
Ja, och så visade det sig då att de också öppnade upp, och då blev det ju... Det blev massarbetslöshet, prostitutionen ökade, drogmissbruket kom in i landet. Det blev kaos helt enkelt.
Ja, och så skildrar hon det så roligt, då avbröt jag dig. Ja. Usch, jag får inte göra så. Nej, men jag blir så ivrig då när farmor kommer in och tittar på henne och säger: vet du vad en kondom är? Och då har farmor misstänkt att de har haft undervisning där på volontärskolan. De ska göra några sorts filmer, och då ska de lära dem, för att AIDS har liksom, det har mellan raderna, eller det har sipprat in totalt felaktig information om den här sjukdomen då som finns i väst. Och vet du vad en kondom är? Och hon tittar, det har hon ingen aning om, och farmor är så upprörd. Och det är sådana där underbara, hela, det är precis som med Coca-Cola-burken, alltså små vardagliga händelser så förklarar hon.
Och så finns det en annan rolig som man kan skratta åt, som vi kan sitta här och småskratta åt då. Och det är ju att hennes mamma då, efter det här, så blir då börjar hon försöka få tillbaka ägodelar som har blivit konfiskerade tidigare, och hon blir också väldigt aktiv i politiken, och hon blir då en person som folk söker upp, andra kvinnor söker upp henne, och då har hon på sig nattlinne, för de tror att de här nattlinnena är klänningar.
Ja.
Så att de här personerna från väst som kom där och besökte henne och skulle stötta henne i hennes kamp, de, jag vet inte, det framgår inte, men de måste ju ha undrat. Hon satt där i sina volanger och trodde att hon var fin. Och så,
Men det var ju länge så, tycker jag. Jag kommer ihåg när jag jobbade på folkhögskolan, hade vi en del elever som kom från, de kom ju inte från Albanien precis, men de kom från olika öststater som stipendiater. Mm. De var ju alltid klädda i väldigt höga klackar och väldigt, det var det man tyckte var fint där då, som hade kommit i. Ja, det är inte lätt att byta kultur alltså.
Nej, och det är det hon, inte. Nej, och det är det hon visar, tycker jag, så bra i den här boken, Lea Ypi, att vad är egentligen frihet? De tyckte väl att de var fria innan hon upplevde i alla fall att de hade fritt. Hon förstod ju, eftersom hon inte förstod de här reglerna som de levde under. Och sen, men sen då, vad händer sen? Ja, vad är frihet? Det är ju den stora frågan hon ställer sig. Vad är det frihet det här och vad ska vi ha den till?
När det, och det när gör det... ju, på ett sätt så gör väl han Ulbeck det i hans roman också, fast han är mer depressiv. Han är ju fast det är kanske fel och, alltså jag tyckte väldigt mycket om den boken. Jag tyckte om hans skildring av Frankrike så. Och han har ju också det där lite hur samhället förändras. Han har någon flickvän som ärver en, mamman dör och då ärver hon plötsligt en jättelägenhet precis mitt i Paris. Mm. Precis där man, alla västlänningar anser att man ska bo. Och då blir det en konst för henne att hantera det. Nya folket som kommer in där. Så att allting förändras ju och Houellebecq har ju fångat Frankrikes förändringar. Jag kan så lite om Frankrike men jag tycker han har fångat det jag ser lite på tv också med de här gula västarna och fransmännens förmåga till att protestera. Jag menar, jordbruket läggs ju ner i snabbare takt i Frankrike än i Sverige. Det vet jag faktiskt.
Mm.
Att så är det. Och det här med odlingen och det. Så att han har ju fångat nutiden väldigt prick.
Ja, och vad han frågar sig väl också indirekt, vad är liksom för frihet i det? Vi lever i ett, vad man menar, ett fritt samhälle, men utvecklingen den går på ett sätt så att folk är ändå fast i väldigt mycket. Men när man är fast i sina barn och den här kompisen där, han goda vännen, han är ju fast med i sitt jordbruk, han kommer ju inte loss där. Och det är ju, ja, vad är frihet egentligen? Det är det.
Och han sörjer ju, samtidigt så sörjer han ju att han inte har satt sig fast någonstans. Han håller ju hela tiden på. Det säger han ju. Tre gånger om dagen så tänker han på henne. Camille. Som ju var ändå den stora kärleken. Och det är, där är det så fint tycker jag. Där är han jättefin beskrivning. När han liksom blir förälskad. Hur de plötsligt så intensifieras omgivningen. Han står och väntar på henne vid tåget. Och alla detaljer. De här gula blommorna som växer. Och han är så lättad. Hon har ingen rullväska. Det tycker jag också är så roligt. Utan hon har en bag. Ja. Alltså det vet man ju.
Men sen upptäcker han ju då. När han börjar förfölja henne på äldre dagar. Han upptäcker hon har ju ett barn.
Ja.
Och det är ju hon fast vid barnet.
Ja. Så hon, och där är han ju lite avundsjuk.
Ja, och då blir det lite absurt där tycker jag. När han försöker lösa den gåtan. Nu gör han ju inte det. Löser ju inte det problemet. Men tack och lov. Men han, ja, för han upptäcker. Nej, men hon är ju inte fri från sitt barn. Hon är fast där.
Och där är det ju också. Houellebecqs roman. Bägge de här romanerna är ju riktiga romaner. Man börjar läsa första sidan. Och så driver texten framåt. Men där gör han ju ett sånt där författargrepp. Som är lite ovanligt. När hon blir gravid. Då blir det någon sorts allvetande författare. Som beskriver hur det går till på en festival. Där vi aldrig får vara med egentligen. Mm. Och det är rätt roligt. Tycker jag. Eller, så han är driven författare. Språket är underbart och det är bara att läsa på.
Ja, nej men han, exakt. Och just att han är, så säger vi det kanske för 50-11 gången, men han har ju humor.
Ja, ja.
Mitt i all det här depressiva så har han ju en blick för saker och ting som han beskriver på ett väldigt stilsäkert och humoristiskt sätt. Alltså, det är roligt.
Jo, han är kul.
Ja.
Han är kul. Absolut.
Ja, så det är en bok som i alla fall fick mig att förstå att han är inte svårläst.
Och han har rockstjärnestatus, tycker han är värd det? Alltså jag tänkte så här, har vi någon författare i Sverige som är liknande honom? Har vi någon sån där som skildrar samhället idag och som man går och väntar, nu ska vi se. Och så tänkte jag på Jan Guillou, nej stämmer inte. G.V. Persson, nej stämmer inte. Har vi någon sån där gestalt liksom? Som kan kritisera.
Ingen som jag har läst, men jag har hört att det finns Henrik Bromander eller var någon sån. Men jag har inte läst honom. Så det kanske vi får göra, Sigrid. Täppa till ytterligare.
Det är väl att göra grejer då, eller? Nej. Alltså, jag gillar ju Kerstin Ekman.
Ja.
Och då tänkte jag faktiskt på henne. För hon, apropå klimatet, för hon har ju i många böcker pekat på sånt. Mm. Ja, nej, men nej, vi har ingen sån där enfant terrible.
Nej, det har vi inte.
Enfant terrible, vad betyder det egentligen?
Ja, det är som bad guy. Alltså,
det är ju bad guy.
Ja, och det är på svenska, är det bad guy?
Det, på svenska heter det bad guy, det stämmer. Ja.
Men, ja, nej, och Lena Lea Ypis bok, den är ju en väldigt intressant skildring av ett land som man inte kände till. Inte jag kände till så mycket. Och just det där, ja, vad är friheten? Den frågan är, ställer hon ju på sin spets. Så det kan man ju fundera på.
Mm.
Ska vi vara nöjda så idag?
Det tycker jag. Ja. Jag känner mig så nöjd och belåten att jag täppte igen den där luckan med Michel Houellebecq och att jag faktiskt gillade honom. Men jag tänker inte läsa någon ny bok direkt. Men jag kan nog tänka mig framöver, om det blir så kommer jag nog att låna någon av hans böcker.
Mm. Ja, jag står på kö på bibblan för hans nya Förinta som har kommit i år.
Okej, men däremot kommer jag kasta mig över Lea Ypis bok om sin farmor.
Det kommer jag också göra.
Det blir nog i stil med Röda grevinnan. Ja, nu, tack för idag.
Tack och hej.